Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. George Gilders Wealth and Poverty är en sakprosabok om varför vissa samhällen skapar välstånd medan andra fastnar i fattigdom. Originalet kom 1981, blev en New York Times bästsäljare och fick stor betydelse i den amerikanska debatten om Reagan-erans ekonomiska politik. Den här uppdaterade utgåvan från 2012 för in resonemanget i 2000-talets politiska konflikter. Gilder förenar nationalekonomi med sociologi och moralfilosofi. Hans huvudtes är att välstånd främst växer fram genom produktion, investeringar, risktagande arbete och stabila sociala institutioner. Snarare än genom att staten stimulerar efterfrågan eller omfördelar inkomster. Han försvarar utbudsekonomi och marknadskapitalism, men gör det i ett språk där familj, ansvar och tro får en central roll. Boken är därför inte en neutral lärobok i ekonomi, utan ett engagerat och ideologiskt argument. Den hjälper läsaren att förstå en inflytelserik konservativ tradition, samtidigt som dess långtgående slutsatser om fattigdom, familj och offentlig politik behöver läsas kritiskt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, utbudsekonomi som Gilders förklaring till varaktigt välstånd. Bokens ekonomiska kärna är Gilders försvar för utbudsekonomi. Istället för att börja med konsumtion och köpkraft frågar han vad som gör att varor, tjänster, företag och arbetstillfällen överhuvudtaget uppstår. Hans svar är att produktion kräver människor och företag som vågar investera innan resultatet är säkert. Skatter, regleringar och politisk osäkerhet blir i denna modell viktiga eftersom de kan förändra viljan att spara, starta företag, anställa och ta långsiktiga risker. Gilde menar att politik som främst försöker öka efterfrågan genom offentliga utgifter eller omfördelning riskerar att behandla följderna snarare än förutsättningarna för tillväxt. Därför framställer han lägre hinder för produktion och kapitalbildning som mer verksamma medel mot fattigdom. Perspektivet förklarar varför boken blev så förknippad med den amerikanska högervridningen under 1980-talet. För svenska läsare är det relevant som en tydligt amerikansk kontrast till en nordisk tradition där starka offentliga system ofta ses som förenliga med marknadsekonomi. Gilde ger en skarp formulering av den motsatta tyngdpunkten, men han underskattar enligt många kritiker hur utbildning, hälsa, bostadsmarknad och ojämlika livsvillkor kan begränsa människors faktiska möjlighet att svara på ekonomiska incitament. För det andra, kapitalisten som risktagare, inte bara mottagare av vinster. En särskiljande del av Gilders argument är hans moraliska och ekonomiska försvar för kapitalägaren. Han beskriver entreprenören och investeraren som den som satsar resurser i osäkra projekt långt innan någon vet om kunderna kommer att köpa resultatet. Vinsten är då inte bara ett privilegium utan ersättning för risken att förlora kapital, tid och möjligheter. När investeringar lyckas kan de skapa produktivitet, innovation och arbeten som når långt utanför den som finansierade projektet. Därav följer Gilders invändning mot politik som enligt honom behandlar höga inkomster enbart som något som ska fördelas vidare. För höga skatter eller straffande retorik mot företagsamhet kan enligt hans resonemang minska flödet av framtida investeringar. Argumentet riktar uppmärksamheten mot en verklig mekanism i marknadsekonomin, nämligen att beslut om produktion fattas under osäkerhet. Samtidigt lämnar boken begränsat utrymme för frågor om marknadsmakt, arv, monopol och situationer där privata vinster inte speglar social nytta. Den analytiska behållningen ligger därför inte i att acceptera hela slutsatsen, utan i att pröva Gilders centrala fråga, vem tar den första risken? Och vilka institutioner gör sådant risktagande möjligt eller svårt? För det tredje, familj, arbete och tro som sociala förutsättningar för ekonomin. Gilder gör inte en strikt gräns mellan ekonomi och sociala normer. Han hävdar att arbete, äktenskap, familjeansvar och religiös eller moralisk övertygelse formar de vanor som gör långsiktigt välstånd möjligt. I hans synsätt ger familjen stabilitet, ansvar mellan generationer och skäl att arbeta, spara och planera framåt. Han knyter särskilt sin analys till idén att män socialiseras till produktivt ansvar genom familjebildning och försörjningsansvar. Det är en central del av bokens egenart eftersom den kopplar skattepolitik och tillväxt till en konservativ syn på könsroller och kärnfamiljen. Gilde tolkar upplösningen av stabila familjestrukturer som en viktig orsak till fattigdom och ser välfärdspolitik som potentiellt skadlig om den försvagar sambandet mellan ansvar, arbete och försörjning. Här är boken mest kontroversiell. Kritiker menar att den förenklar familjeliv. förbiser olika familjeformer och riskerar att göra fattigdom till ett individuellt moraliskt fel snarare än ett resultat av arbetsmarknad, diskriminering, sjukdom eller geografiska skillnader. Ändå lyfter Gilder en fråga som ekonomisk analys ibland missar, nämligen att ekonomiska beslut alltid sker i sociala relationer. Bokens svaghet är att den behandlar en särskild familjeideal som om det vore den nödvändiga och allmängiltiga lösningen. För det fjärde, kritiken mot efterfrågestyrning. Omfördelning och moralisk risk. Gilder riktar sin hårdaste kritik mot den tradition av amerikansk politik som förknippas med New Deal. Keynesiansk efterfrågestyrning och expansiva transfereringar. Han menar att offentliga program kan skapa moralisk risk när de minskar konsekvenserna av beslut och därmed. Enligt honom försvagar drivkraften att arbeta, bilda stabila hushåll och ta ansvar. I bokens logik är detta inte bara ett budgetproblem. Det är ett problem med normer och förväntningar. Om människor och företag lär sig att staten ska kompensera för förluster eller försörja dem utan tydliga motkrav, menar Gilder att produktiva beteenden trängs undan. Den uppdaterade utgåvan använder denna ram för att kritisera Obama i hans mer aktivistiska stat och omfördelande ambitioner. Resonemanget har kraft som en varning för att stödprogram bör utformas med hänsyn till incitament, administration och långsiktiga effekter. Men det är inte ett bevis för att offentlig hjälp i sig skapar passivitet. Socialförsäkringar kan också minska risker, möjliggöra utbildning och hjälpa människor att återgå till arbete efter kriser. I en svensk kontext blir skillnaden tydlig eftersom arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och utbildning ofta motiveras som produktiva trygghetssystem. Gilders bok erbjuder en principiell invändning men ger mindre vägledning om hur man väger incitament mot social trygghet i praktiken, slutligen. En moralisk berättelse om kapitalismens funktion och gränser, Wealth and Poverty, skiljer sig från många ekonomiböcker genom att Gilder inte nöjer sig med effektivitet, tillväxttal eller tekniska modeller. Han vill visa att kapitalismen är moraliskt överlägsen därför att den, enligt hans formulering, börjar med givande. Producenten måste först erbjuda något som andra kan värdera, investeraren måste avstå resurser i nuet och entreprenören måste tjäna kunder snarare än att bara kräva fördelar. Detta är bokens mest sammanhållande idé. Marknaden framställs som ett system av ömsesidiga erbjudanden, kunskap och framtidstro, inte som ren egoism. Den moraliska ramen förklarar både bokens genomslag och dess polariserande karaktär. Den ger ett tydligt språk för att tala om skapande, ansvar och risktagande. Men den gör också att motståndare till Gilders politik lätt framstår som försvarare av beroende eller stagnation. Därmed blir samhällsproblem med flera orsaker ofta inordnade i en enkel konflikt mellan produktiva och improduktiva krafter. För läsaren är det fruktbart att skilja på två nivåer. Den ena är observationen att investeringar och innovation kräver förtroende för framtiden. Den andra är Gilders normativt laddade slutsats att fri marknad och traditionella familjenormer därför är den främsta vägen till rättvisa och minskad fattigdom. Den senare slutsatsen är betydligt mer omstridd än den första. Sammanfattningsvis. Boken passar bäst för läsare som vill förstå de idéer som gav utbudsekonomi och Reagan-erans konservativa politik ett bredare intellektuellt och moraliskt språk. Studenter i ekonomi, historia. Statsvetenskap och samhällsdebatt kan ha nytta av den som ett primärnära uttryck för en inflytelserik amerikansk marknadsliberal och socialkonservativ position. Den är också relevant för den som vill granska återkommande frågor om skatter, entreprenörskap, bidrag, familj och statens ansvar. Utan att för den skull behöva dela författarens slutsatser. Den praktiska behållningen är främst att boken tränar läsaren att se utbudssidan i ekonomin, alltså investeringar. Risktagande, produktionsvillkor och institutioner som påverkar arbete. Den intellektuella behållningen är att den visar hur ekonomiska teorier ofta vilar på antaganden om människans ansvar, relationer och motiv. Jämfört med mer tekniska böcker om marknadsekonomi sticker Wealth and Poverty ut genom att sammanfoga ekonomisk politik med en stark moralisk berättelse om familj och kapitalism. Det gör framställningen mer levande och mer kontroversiell än en vanlig introduktion till nationalekonomi. Samtidigt bör läsaren komplettera den med forskning om ojämlikhet, social rörlighet och välfärdsstatens effekter. Gilders analyser av fattigdom och könsroller är tydligt normdrivna och har med rätta kritiserats för att förenkla strukturella hinder. Bokens bestående värde ligger därför framför allt i dess historiska betydelse och i dess konsekventa, om än omstridda, argument för att välstånd skapas före det kan fördelas. Om du vill stödja George Gilder, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!